Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, lär oss vad din uppståndelse betyder för oss, så att vi av det glada budskapet om din uppståndelse hämtar kraft att leva för dig. Amen. Ja, betydelsen av uppståndelsen kan väl knappast överskattas. Under fastan så förbereder vi ju långfredagens budskap om Kristi korsfästelse under några söndagar i kyrkoåret. Och sen kommer då den här dagen, påskdagen, med budskapet om hans uppståndelse. Det kan man säga kommer helt plötsligt, och så ägnar vi 2 dagar åt Kristi uppståndelse, det påskdagen och annandag påsk. Och jag vet inte, det är väl riktigt att förbereda Kristi lidande och offer för oss på det sättet med flera söndagar. Det är helt riktigt att Kristi offer för oss får stå i centrum för vår uppmärksamhet. Men i och med att Kristi uppståndelse inte är förberedd på samma sätt, så kanske det finns risk att vi inte riktigt förstår eller tar till oss den betydelsen för vårt dagliga liv. Varje dag så lever vi ju av kraften från hans uppståndelse. Kristi uppståndelse var för det första en bekräftelse på Jesu ords sanning, och också en bekräftelse på att Jesu ord på korset, det är fullbordat, är sanna och riktiga. När Jesus förutsade sitt lidande och sin död, så förutsade han också sin uppståndelse på tredje dagen. Hade det inte blivit någon uppståndelse, så skulle det ju innebära att alltihop var fel. Uppståndelsen å andra sidan bekräftar att hans ord är sant. Uppståndelsen bekräftar ju att hela hans undervisning, varje ord, är sant, rätt och riktigt. Det är absolut sant, oavsett hur människor tar emot det. Varje dag nås vi av en mängd sanningar, och jag tror egentligen det mesta som påstås vara sanningar som påverkar vårt sätt att tänka och föreställa oss världen, det förmedlas av journalister. Journalister förmedlar nyheter, de tolkar vad som händer och förmedlar det de väljer ut. De väljer också ut vad som händer i vetenskapens värld och förmedla till oss. Vad vetenskapsmän och filosofer och så finns det religiösa tänkare, religiösa ledare som påverkar det sina, och politiker framför budskap, ekonomer framför budskap. Alltså den mängd sanningar som når oss, och ibland så kan de vara så motsägelsefulla att man kan väl ha en viss förståelse för de människor som tänker att jag ger upp. Jag bryr mig inte om vad som är sanning. Det går inte att ta reda på vad som är en objektiv sanning. Det här är ju väldigt farligt att ha den inställningen, att man blir likgiltig för vad som är sanning, därför att Bibeln förkunnar att är man likgiltig, om man inte älskar sanningen, så finns det bara ett annat alternativ, och det är att man blir fångad under falska föreställningar. Så det är väldigt farligt. Det är ingenting nytt, det här med att man blir likgiltig för vad som är sanning. Ni vet Jesus, när han vittnar för Pilatus att han är en konung som kommit för att vittna om sanningen, då sa Pilatus: vad är sanning? Så Pilatus ryckte på axlarna åt sanningen. Men han skulle snart bli varse vad sanningen var, eller hur? För han, det var ju han som beviljade att sätta ut en vaktstyrka. De kom tillbaka och vittnade om hans uppståndelse. Så han skulle snart bli varse vad sanningen var, för han skulle ställa sig inför det faktum att graven är tom. Och Bibeln gör anspråk, alltså man talar om objektiv sanning, och då tänker man sig en sanning som vi med vårt sinne, med olika instrument kan testa, så att det för oss är objektivt sant. Bibeln gör anspråk på att vara en absolut sanning. Alltså, den gör anspråk på att vara sann, rätt och riktig, oavsett om någon tror det eller inte. Oavsett om det går att begripa för oss, oavsett om vi fattar det med vårt förnuft, oavsett om vi kan analysera det hela. Och det finns ingen annan sanning i hela världen som har fått en bekräftelse som Bibelns sanning. Det finns ingen annan sanning som har fått den här bekräftelsen. Graven är tom. Kristus har uppstått. Det är ett vittnesbörd om att han blivit sänd för att vittna om sanningen. Och på långfredag så hörde vi hur Jesus av fri vilja, sedan han visat vem han var, sin gudomliga makt och majestät. Han fällde ju vakt, den romerska tempeltjänarna som kom för att gripa honom, fällde han ju med ett ord. Och de borde ju ha tänkt, här är det bara att gå hem, här har vi inget att göra. Men han lät sig gripas, han lät sig korsfästas. Och vi hörde om hur han på korset sa, det är fullbordat, för att därefter böja ner huvudet och överlämna sin ande i faderns händer. Men Bibeln sätter ju inte punkt där. Och det är omöjligt att sätta punkt där. Därför att en död frälsare är ingen frälsare. Och det är som Paulus skriver, men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Och Kristi uppståndelse, det är ju en bekräftelse på att vår predikan är inte meningslös, utan Kristi ord är sanna. Och när vi förkunnar Guds ord, när vi förkunnar Kristi ord, så är det en absolut sanning, angelägen för precis varenda människa att höra, tro och ta emot. Och Kristi uppståndelse är en bekräftelse på att det verkligen var fullbordat. Han betalade, han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan för hela världens. Vi är fria. Så för det andra, uppståndelsen är en bekräftelse på att vår konung lever. Han är levande, han är allsmäktig, han har all makt i himlen och på jorden, och han är kung i ett evigt rike. Ett rike som omfattar allt. Ett rike som inte ens döden och helvetet rår på. Jesus hade fått makt, eller Jesus hade makt att ge sitt liv. Han hade också makt att ta det tillbaka. Det var det uppdrag som han hade fått av Fadern. Och hans uppståndelse är den slutliga bekräftelsen på att han verkligen är Guds son med makt och härlighet. Och därför gav också hans uppståndelse lärjungarna en anmärkningsvärd frimodighet. Vi ser hur de fylldes av mod när de hade sett och träffat den uppståndne. De visste att deras kung levde, att han hade all makt, och det gjorde dem frimodiga att tjäna honom och bli hans vittne. Vissheten om att vi har en levande och allsmäktig kung som lovat att vara med oss alla dagar borde ju ge oss en lika stor frimodighet. Så det här med att vi är så försagda ibland, vi törs inte, och beror det på kanske att vi inte kommer ihåg uppståndelsen, att vi inte på något sätt kan behålla betydelsen av Kristi uppståndelse, att vi inte kan behålla det levande för oss. Den uppståndne Kristus, han som har all makt i himlen och på jorden, han har lovat att vara med oss varje dag. Och så för det tredje, Kristi uppståndelse ger oss ett fast hopp om att vi också ska uppstå. Så det är det vi tror, det är det vi bekänner. Vi tror på kroppens uppståndelse. Bara det, den trosbekännelsen som vi läser tillsammans på söndag, vi tror på kroppens uppståndelse. En oerhörd tröst. Och Jesu uppståndelse är en bekräftelse på, det är grunden för den tron. Han som lever ska en dag uppväcka oss, och Paulus skriver i Filipperbrevet, vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Jag sa ju att predikotexten var Markus 16, 1-8. Det är Markus berättelse om uppståndelsen, så vi ska hålla oss till berättelsen. Berättelsen om Kristi uppståndelse och kvinnornas och lärjungarnas besök vid graven i evangelierna är klara och tydliga, entydiga, samstämmiga vittnesmål. Trovärdiga. Det finns det ju en del som försöker rycka undan, kasta tvivel om evangelisternas trovärdighet genom att säga att berättelserna går ju inte ihop. Det är ju motsägelser här. Och visst det går att konstruera en motsägelse om man förutsätter att den här trädgården med graven i trädgården går bara att nalkas längs en väg till och från. Så om man gör en sån förutsättning, då kan man ju säga att då är det ju motsägelsefulla vittnesbörd, för de borde ju ha träffats på vägen och klarar ut det hela med varann. Men nu var det en trädgård, och i trädgården så var det en grav, och man tänker sig att man kan nå graven från olika håll, så finns det ingen motsättning. Kvinnorna och lärjungarna, de gick flera gånger mellan stan och graven, och evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes väljer att återge de detaljer som de ansåg väsentliga för sin läsekrets. Och vi ska hålla oss mest till Markus nu. Vi ska ta med lite information från det andra. Men det finns ju inget vittnesmål om själva uppståndelsen. Så det finns ingen som var närvarande i graven som såg hur Jesus blev levande och uppstod. Så något sånt vittnesbörd finns inte. Däremot finns det ju vittnesbörd om hur uppståndelsen tillkännages. Markus skriver så här. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom det till graven då solen gick upp. Och de här kvinnorna, de hade ju suttit upp och de hade varit vid korset. De hade också sett hur Josef av Arimatea och Nikodemus hade fått lov att ta ner Jesu kropp, och de hade sett hur Nikodemus hade haft med sig de här välluktande salverna och kryddorna, en rejäl mängd, och hur de hade lindat kroppen och lagt den i en grav. Men tydligen så var det så att de ändå ville göra arbetet, om man så säger. Så jag tror inte att det var någon brist på det Josef av Arimatea och Nikodemus hade gjort, men kvinnorna hade uppfattat så att de måste göra om det hela. Och då, när sabbaten gick ut klockan 18 på lördagskvällen, då gick de och köpte då det de behövde, kryddor och salver som krävdes för den här smörjelsen enligt judarnas sed. Och så tidigt i gryningen, medan det ännu var mörkt, möjligtvis en liten strimma av ljus, så gick de ut till graven. Och så gick de och funderade på vägen: vem ska rulla undan stenen åt oss? Så de var tydligen omedvetna om att det var utsatt en romersk vaktstyrka vid graven. För hade de vetat det, då skulle de väl ha gått och funderat: hur ska vi kunna få passera? Hur ska vi kunna få tillträde till graven? Men nej, de gick och funderade: vem ska rulla undan stenen åt oss? Och så när de kom närmare och såg upp, då såg de att stenen redan var bortrullad eller utslängd, bortvält. Det som hänt, vad var det som hade hänt då när de kom fram och såg det, alltså att stenen var bortrullad? Jo, vad som hade hänt, det var ju att Jesus hade uppstått, tyst och stilla, gått, uppstått och stigit ur lindorna här, på samma sätt som han sen steg ur graven, gick ut ur graven, tyst och stilla utan att någon märkte det. Så han hade uppstått och så hade han vikit ihop huvudduken och lagt den för sig och lämnat graven. Men sen hade det börjat undra. Sen var det inte tyst längre. Utan då blev det ett stort jordskalv och en herrens ängel steg ner från himmelen och rullade bort stenen. Och han liknar blixten som ljungar. Hans kläder var vita som snö. Vakterna, de hade fallit ner. De darrade av rädsla. De hade legat där som döda. Så det var det som hade hänt. Och när kvinnorna då kom fram till graven, då var det tyst och stilla. För då hade vakten kvicknat till och repat sig, så att de hade kunnat stå på benen och sprungit in i stan för att berätta och rapportera det här för översteprästerna. Och översteprästerna, de hittade ju genast en lösning på det hela, för de tog fram en stor summa pengar och mutade vakten att de skulle säga att det var lärjungarna som hade kommit och tagit kroppen medan de sov. Så när kvinnorna kom fram då låg stenen där, det var tyst och stilla. Och de såg upp, de såg det hela. Och Maria från Magdala, när hon såg det hela, så drog hon väl en förhastad slutsats. Att graven var skändad. Någon hade kommit och rövat kroppen. Och hon lämnade de andra och gick tillbaka, skyndade tillbaka mot stan för att berätta det där för lärjungarna. De andra kvinnorna, hon skyndade iväg och fann Petrus och Johannes. Och meddelade, det första meddelandet de fick var ju vad Maria från Magdala trodde hade hänt. Så hon meddelade Petrus och Johannes: de har skändat graven. De har kommit och tagit Jesu kropp och vi vet inte var de har lagt honom. Och Petrus och Johannes, när de hörde det, då satte de fart mot graven för att kontrollera Marias meddelande. Och Maria, hon följde efter, men i långsammare tempo. Så tillbaka till kvinnorna som var kvar vid graven. De gick in i graven och så fick de se en ung man där sitta på höger sida klädd i en vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Men han sa: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Så det var en ängel som visade sig för kvinnorna och sa, och på precis på samma sätt som då vid övriga tillfällen när en ängel har visat sig, så kvinnorna blev mycket förskräckta och ängeln förkunna: var inte förskräckta. Var inte förskräckta. Det är en evangeliets preludium, kan man säga, inledning till oss syndare. Samma sak var ju när änglarna uppenbarade sig för herdarna, och här också: var inte förskräckta. Det är evangeliets inledning till oss syndare. Kvinnorna hade inget att frukta. Tvärtom fick de nu höra det glada budskapet om Kristi uppståndelse. Och ängeln förkunnar Kristi uppståndelse med den auktoritet och trovärdighet som hörde till hans himmelska väsen och hans höga uppdrag. Men som om det inte räckte så visade han även platsen där Jesus hade legat. Så det här innebär ju att det platsen där Jesus legat bar i sig själv ett vittnesbörd om uppståndelsen. Så vid uppståndelsen hade Jesus gått rakt ut ur bindlarna på ett sätt så man kan säga att bara skalet låg kvar. De låg kvar i ursprungligt läge, så att säga. Och huvudduken, den låg ordentligt hopvikt för sig. Så spåren vittnade om uppståndelsen, för om graven var skändad så skulle det ha varit omöjligt att lägga tillbaka bindlarna på det här ursprungliga sättet. Helt omöjligt. Och gravskändare tror jag heller inte skulle ha tagit sig tid eller gjort sig möda om att vika ihop huvudduken och lägga den för sig. Och ängeln sände även ett bud med kvinnorna, och på det sättet så blev kvinnorna de första glädjebudbärarinnorna om Kristi uppståndelse. Ängeln gav dem det här uppdraget: men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus, han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Jesus hade förutsagt sin uppståndelse på tredje dagen vid några tillfällen. Och när han gick ut till Getsemane tillsammans med sina lärjungar, då hade han också förutsagt att han skulle bli lämnad ensam. De skulle fly. De skulle skingras. Men han hade också sagt till dem att han skulle gå före dem till Galileen. Så när de gick ut till Getsemane och innan det att de skildes åt och Jesus gick till korset och lärjungarna flydde och skingrades, så hade han alltså stämt träff med dem i Galileen. Och vad änglarna gjorde nu, det var att skicka bud och påminna lärjungarna att ni har ett avtalat möte med den uppståndne. Och särskilt skulle de säga det här till Petrus. Och här ser vi vilken själavårdande, vilken kärleksfull omsorg som han hade om den stackars lärjungen. För vi vet Petrus, han måste ha mått fruktansvärt dåligt efter sin förnekelse. Han måste ha varit nedstämd, förvirrad, sorgsen, förtvivlad. Och han hade ju också visat hur han hade det efter förnekelsen genom att gå ut och gråta bittert. Och nu fick han en speciell hälsning som innebar att den uppståndne förlåtit honom och ville ha honom som sin lärjunge. Och det här är någonting som, ja, som vi ska ta till oss. Det här måste ha varit ett väldigt glatt budskap, glädjebudskap för Petrus. Och det här visar ju att Jesus aldrig överger. Jesus vände aldrig ryggen till någon av de sina som ångrar sin synd. Hos oss finns mycket övermod. Hos oss finns mycket oförstånd. Vi kan sucka till Gud och säga att det är för väl att han ändå bevarar oss så att vi inte skadar oss själva mer genom vårt oförstånd. Och vår synd. Han vet att hos oss finns mycket synd. Men vi ska tänka på hur Jesus vårdar Petrus efter hans förnekelse. Och vi kan vara säkra på att Jesus ingenting annat vill än att vi ska komma till honom och tro på honom. Vår synd, den har han fixat. Den har han tagit hand om. Och han vill ha oss som sina lärjungar och sina vittnen. Innebörden i Jesu uppståndelse, det kunde inte kvinnorna ta till sig direkt. Så när vi hör att då gick de ut och flydde från graven fyllda av bävan och bestörtning. De sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Men ängeln hade ju sagt till dem, var inte förskräckta. Och så hade han förkunnat uppståndelsen. Men alltså, det var en så stor händelse att de kunde inte ta till sig det direkt. Och bara det här med att få en uppenbarelse av en ängel, bara det i sig tog ju tid för dem att bearbeta. Och vad ska man säga, stan, stadsmuren bredde ut sig så här och någonstans var Golgata och nära Golgata, den här trädgården med graven. De måste ha tagit en annan väg in mot stan, för de mötte i alla fall inte Petrus och Johannes som i den stunden kom springande mot graven för att kontrollera Maria Magdalenas, Maria från Magdalas meddelande. Och Johannes var snabbare. Han sprang först, kom fram först. Han gick inte in. Petrus kom efter. Och han gick genast in. Och då följde Johannes med. Och de såg inte ängeln, de såg inte den här mannen som hade talat till kvinnorna, men de såg spåren, alltså de såg bindlarna och de såg huvudduken ligga där och de trodde. Och så sen återvände de till stan. Och nu var det återigen tyst vid graven. Och så kom Maria från Magdala. För hon hade kommit efter i långsammare takt och nu kom hon fram och det var ingen där och hon stod där utanför och grät. Hon hade ju en uppfattning om vad som hänt. Och hon grät och så kikade hon in i graven och då fick hon se hon fick se änglarna. Och de frågade varför hon grät. Och så hörde hon någonting bakom sig och vände sig om och trodde att det var trädgårdsmästaren. Och så sen upptäckte hon att det var Jesus den uppståndne. Så Maria Magdalena, Maria från Magdala, hon blev troligtvis den första som fick se Jesus uppstånden. Sen visade sig Jesus för de övriga lärjungarna och för kvinnorna. Sanningen om Kristi uppståndelse gav lärjungarna och den första kristna kyrkan ett anmärkningsvärt mod att förkunna, att predika, att vittna trots hot och våld både från judar och hedningar. Och Kristi uppståndelse ger också oss frimodighet. För det första så när vi hör djävulen anklaga oss för synd i vårt samvete, i vårt hjärta, så ger Kristi uppståndelse tröst. För vi vet att han har fullkomligt betalt hela vår skuld. Han sa, det är fullbordat på korset. Och han uppstod som ett vittnesbörd om att det är sant. Det ger oss också frimodighet gentemot den otroende världen som hela tiden attackerar vår tro med alla möjliga argument och ren fiendskap. Vi är vissa om att vår konung lever, att han har all makt i himlen och på jorden, att han är med oss varje dag. Och de som strider mot honom, vad är det? De som strider mot honom, som fortfarande slår in spikarna i hans händer och fötter. De som strider mot honom, de skadar sig själva. Men den som tror på honom äger liv. Och Kristi uppståndelse ger oss frid varje dag. Så det är betecknande när Petrus kom här till Cornelius hus och predika för den här skaran som hade samlats, hur han beskriver evangeliet. Och hur beskriver Petrus evangeliet? Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Så evangeliet är en förkunnelse, inte om frid, han förkunnade frid. Alltså det är ett budskap som ger oss frid med Gud. Och det är ett budskap som ger oss frid, en frid som vi kan behålla oavsett hur den dag ser ut som vi vaknar till. Och även när vi märker att våra krafter avtar och det blir uppenbart att vår kropp, oavsett om vi vill det eller inte, så gör sig vår kropp redo att lyda Guds befallning. Vilken befallning tänker ni? Jo, gör sig klar att lyda Guds befallning. Jord är du och jord ska du åter bli. När vi märker att vår kropp gör sig redo att lyda Guds befallning, jord ska du åter bli, kan vi ändå behålla friden i våra hjärtan. Ålder, svaghet, sjukdom, olycka behöver inte påverka friden det minsta. Utan vi kan med den gamle Simon säga, han tog ju barnet i sina armar och så sa han, nu låter du din tjänare gå hem i frid, för mina ögon har sett din frälsning. Så uppståndelsens sanning ger oss frimodighet också inför döden. För Kristi uppståndelse, det är ju en bekräftelse på att vi också ska uppstå. Han är förstlingen av det avsomnade. Så vi ska en gång få se honom precis. Vi trånar i vårt hjärta efter det, precis som Jobb. Vi har precis samma hopp som Jobb. Att vi ska få se honom med våra egna ögon. Och när han kommer i sin härlighet, då ska han förvandla oss så att vi blir lika honom. Amen, låt oss be. Herre Jesus Kristus, på uppståndelsens dag visade du din seger över döden. Låt oss av din uppståndelse hämta frimodighet att tjäna dig. Du som lever och har all makt har ju lovat att vara med oss alla dagar. Amen.